Vi hälsar alla lyssnare välkomna till avsnitt 446 av Koltings nakna sanning.
Som redan är gjort faktiskt när det gäller huvudtemat. Vi spelar nu in i omvänd ordning.
Uppsnack spelar vi in i efterhand. Är det eftersnack då kanske?
Ja, men lite eftersnack till huvudämnet som blir försnack.
Och huvudämnet är ju denna veckan en person och ett ämbete kan man säga, eller?
Ja, verkligen. Vi har fått den stora äran att träffa Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren. Ja. Och pratat all things, livsmedelsproduktion, självförsörjning, kött. Köttskatt i ett väldigt intressant och frispråkigt samtal.
Verkligen. Supertrevligt samtal med en supertrevlig person som har väldigt mycket mer på sitt bord än vad jag kände till faktiskt.
Ja, verkligen. Det är liksom inga små områden han täcker in där. Men det känns verkligen som att där har vi en människa på som har rätt jobb för sitt intresse och som verkligen så att säga, han har inte blivit tilldelad en ministerpost på vaga liksom grunder eller vaga meriter, utan han verkar genuint intresserad och påläst de här frågorna.
Verkligen, så att, sällan som det känns så med politiker, rätt person på rätt plats, som det gjorde med Peter faktiskt.
Ja, men verkligen. Ja. Nej, men det var trevligt, det var enkelt, det var intressant och sen sa han en del ganska roliga saker off camera också som vi kanske inte ska spilla några bönor på just nu och prata om, men det var kul att prata med honom helt enkelt.
Verkligen. Ja. Det kommer vi att få höra lite senare här. Vi ska beta av lite fasta punkter först såklart i detta då för eftersnack.
Ja, men det tycker jag vi ska göra.
Till att börja med så vill vi påminna om våra partners såklart. Och denna veckan är det dansnutrition.se.
Ja, precis. Animaliebaserad näring i absolut världsklass. Helt enkelt mat, fast i kosttillskottsform då. Men i högsta grad från ett naturligt ursprung. Bara att de då i de flesta fall inte, ja, bone matrix, ben då i sammanhanget. Det är ju kanske inte liksom, det har ju en annan substans från början. Men om vi tänker då lever, njure, hjärta, organmix. Det är ju frystorkat, det är ju kött i grund och botten. Som sen då bara är frystorkat och malt och förkapslat. Så att alla deras produkter håller exceptionellt hög kvalitet. Alla deras produkter är från 100% organiskt naturligt ursprung. Och där då djuren också håller högsta tänkbara kvalitet. Ekologiska djur. Ekologiskt hållna djur, gräsbetande. Så att mina favoriter är ju kollagen i kaffet morgonen. Ett par rejäla teskedar. Dundrar i lite kollagen lite här och där faktiskt. Sen så kör jag ofta, som idag nu, jag har varit ute och cyklat mountainbike två timmar. Och i vanliga fall så kanske man tänker att man, ja, kaffe med kollagen och lite grädde, det är ju standard på morgonen. Och det är ju ganska så här, lite småkyligt ute, fryser lite om händerna när man kommer in. Det är ganska så här, i vanliga fall så vill man gärna ha en kopp kaffe. Men jag kör numera en bone broth, en benbuljong istället direkt efter där. För dels är det gott att dricka varmt, det är liksom värmande, det känns liksom, det känns väldigt så här nourishing, eller det känns
värmande, närande, lite som att få en kram av mamma faktiskt.
Ja, exakt. Och då, där kör jag också i då några faktiskt några teskedar kollagen i.
Lite extra kollagen där. Ja, lite extra. Det är ganska kollagenrikt från början skulle jag gissa på.
Verkligen. Sen så gör jag ju ibland lite smoothie, så då kör jag ju det här kolostrum i.
Just det.
Som är då den här råmjölks, det här så här, vad ska man kalla det för? Ja, det är ju råmjölksråmjölk. Det är ju den här första mjölken som kallas kolostrum när då en kalv ska dia. Som kallas kolostrum. Den är ju extra näringsrik och framförallt har den ju extremt goda kvaliteter för immunförsvaret. Så att Dance Nutrition har oerhört hög kvalitet på sina produkter. Använd koden Jonas15 för en fin generös 15% rabatt. Allt det här finns ju länkat från mitt Instagram och länkträdet där.
Precis. Härligt. Vi har också med oss Apollo, som man hittar på apollo.se.
Ja, precis. Och det börjar ju dra ihop sig nu till min nästa Apollo-resa. Jag åker ju till Sivota Retreat.
Bara 2 veckor kvar?
Ja, mindre än 2 veckor. Ja. Ja. Och kommer bli en vecka med väldigt mycket härlig havssimning. Faktiskt. Och det är ju en Apollo Sports-anläggning. Det innebär att den har cykeluthyrning. Jättefina kartor, väldigt bra service, massa fina slingor. De har en person som ansvarar för konceptet på plats. Två fina gym, i det fallet på Sivota. Exceptionella gym får jag nog säga. Och allting är liksom uppgraderat till att då kunna tillhandahålla den här härliga träningsupplevelsen. Mm. Sen åker jag med, så jag åker ju nu i egenskap av coach. Men jag kommer också fungera lite grann som atlet naturligtvis själv där för egen del.
Ja.
Och sen om en månad så åker vi ju till, eller ja, ja någonstans 5-6 veckor så åker vi till Playitas Resort på Fuerteventura. Då åker jag som familjefar.
Precis.
Men också,
som trebarnspappa.
Som trebarnspappa, men också som någon form av, ja, som familjefar, som motionär som ska träna också då. Så att stå
vi löpvagn då eller?
Nej, vi har faktiskt ingen. Jag tror inte vi har någon väldigt bra löpvagn själv. Nej, jag tänker ju att min primära träning där kommer ju ske på morgonen. Lite grann så här som i morse. Jag var uppe 5 faktiskt, vaknade jag uppe 5. Och gjorde lite grejer innan. Eller ja, 5, 4:15. Var på cykeln 5:45. Så jag tänker mig att det är lite det livet på också på semestern. Kanske att cykla iväg, hyr en mountainbike, cykla då till stranden i Gran Tarajal och där då vidtar då min absoluta favoritträning alla kategorier, vilket är då aquathlon.
Just det.
På stranden. Så att jag tänker att det är, och då, och sen cykla tillbaka, det är ju åtminstone en timme liksom direkt där. Så att sen allt annat som blir då blir lite bonus.
Just det.
Men det blir ju naturligtvis gym, bassängsimning också ovanpå det. Mm. Och så mycket sånt här vardagsmotion som man ändå inte får räkna in då. Bära någon på axlarna och
åka vattenrutschkana.
Jaga någon, ja precis. Ja. Springa 24 gånger upp i trapporna till vattenrutschkanan och så här.
Men härligt, om man själv vill åka på familjesemester eller träningsresa med Apollo så går man in på apollo.se. Söker på träningsresor.
Ja, det hade varit underbart. Ja, precis. Antingen söker man på hotellen då för alla de här Apollo Sportshotellen eller så söker man ju på faktiska temaresor. Då kan man ju hitta våran triathlonresa eller våran triathlonskola eller triathlon kom igång / simcamp. Det är ju en triathlon definierad resa till Levante i höst då, 29 september. Men det är ju också mycket simfokus för nybörjare eftersom vi har både bassäng och hav och så då. Så då kan man ju åka på de här rena temaresorna. Eller så väljer man att åka bara själv då eller med familjen och ta del av det konceptet som finns på plats och göra sin egen träning. Och då söker man ju mer på själva hotellen som sådan.
Just det.
Faktiskt. Så att ja, det blir superhärligt. Ser verkligen fram emot det och hade varit jättekul att träffa fler barnfamiljer med samma intresse alltså där nere på Playitas.
Ja, just det.
Naturligtvis. Till stor fördel då man kan tussa upp barnen. Så leker nu.
Fantastiskt. Apollo.se.
Ja, absolut.
Om man gillar den här podden och speciellt det som är i det här avsnittet då med intervju i Stockholm med landsbygdsministern och liknande intervjuer. Då kan man ju stötta oss genom Swish på telefonnummer 0706 91 81 67. Hör du fint det flöt?
Ja, 0706 91 81 67. Ja,
men det tycker jag man ska göra. För speciellt i det här avsnittet då, om man tittar på hela avsnittet med Peter Kullgren så får man ju en liten bonus i slutet. Kan man ju lugnt säga. Som inte avslöjar nu.
Nej, just det. Ja, men precis.
Ja. Och det är kanske inget man behöver betala pengar för. Men det kostar pengar för oss att resa runt och träffa folk och att producera detta på det sättet som vi gör. Och alla bidrag är naturligtvis välkomna.
Ja, verkligen. Vi har allt ökande fokus på podden och... som sagt, vi uppskattar verkligen den supporten som vi känner bland er lyssnare och då också numera tittare faktiskt.
Just det, det är många som tittar på podden.
Ja, vi är dåliga på att följa upp det, men det är ju för att
våra... Jag ser inte riktigt det i statistiken faktiskt. Nej. Om någon tittar eller lyssnar. Tittar du på podden, maila mig och berätta det bara på niklas@colting.se. Det har varit kul att veta om någon tittar.
Ja, eller precis. Ja, det är ju lite grann, det är klart att man vet ju, jag har nog aldrig tittat på, jag blir ju mer, liksom så här, jag tycker ju mer det är jobbigt när saker, nu ligger ju detta också på Spotify såklart.
Ja.
Men ibland finns det ju vissa saker som bara ligger på YouTube.
Mm.
Och det är ju svinsvårt liksom att...
YouTube går ju liksom inte riktigt att bara lyssna på.
Nej, då måste du ju hela tiden ha det på, för du kommer åt knappen eller någonting där så dör ju hela samtalet. Du kan ju liksom inte, lyssna på YouTube och sen klicka på den här liksom standby-knappen så att det liksom... som man har på Spotify. Det är inte minsta grej på telefonen liksom ändrar eller så bara oj bytte ändra
eller även om man tittar på Spotify alltså på en podcast på video Så kan du gå ur Spotify-appen så fortsätter ju ljudet.
Ja, exakt. Exakt. Det går ju inte alls med YouTube. Nej, det är ju provocerande.
Eller om du lyssnar på telefonen på Spotify. Det har jag gjort ibland. Jag lyssnar på telefonen på någon intressant podd när jag kör bilen.
Mm.
Så kommer jag hem till kontoret. Så sätter jag på det på stora datorskärmen.
Mm.
Så att jag får bilden där.
Mm.
Då fortsätter du det jag var, fast med
ja,
video.
Men precis.
Så det är sömlöst på det sättet. Det är ju härligt.
Ja.
Det gillar man.
0706
9181 67.
Vi behöver också köpa oss fria så att vi kan träna mycket mer nu då, som de gamla gubbar vi är, så att vi kan liksom levla upp här mot Ötelö som stormar emot oss med en allt stigande hastighet, tilltagande hastighet.
Så är det ju. Jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa i förra avsnittet. Jag fick ju några långa nyckelpass där jag skulle göra.
Ja.
Jag har inte gjort några av dem.
Ja, precis.
Ja, du känner till, jag fick ju lite problem med mina fötter, mina fotleder.
Mm.
Det svullnade upp på den ena foten till exempel. Och det gör ont både fram och bak på båda fötterna faktiskt. Så jag tror att det är den ökade löpvolymen kanske som har gjort det. Så att jag har inte gett på mig på något långpass på löpning. Jag har gjort ganska många korta, kuperade pass däremot.
Mm.
Men nu har jag vilat några dagar från löpningen helt och hållet och simmat istället. Men ja, vårt späckade schema har inte tillåtit någon 3000 meters simning ännu så länge.
Jag har haft några fina, jag har ändå haft en bra lagom rutin här nu också, landat hyfsat pragmatiskt i verkligheten. Men jag har haft någonstans 1,5 till 2 timmar om dagen. Det har varit en hel del långa suppas. Det har varit något simpass så, men jag försöker landa också mer i så här, vad passar bra vädermässigt, och nu är det ju väldigt härligt att vara ute på suppen i bara överkropp.
Ja.
Och eller cykla mountainbike på morgonen då, när det är en underbar årstid tycker jag, med det här härliga syret eller ljuset eller vad man ska säga.
Ja, det är underbart, jag håller med dig. Vi får se om jag tänker arrangera någon tävling där man suppar mellan öarna och cyklar mountainbike.
Det är det. Du är ju lite skeptisk. Du bara, jag tycker inte, vad du sa när du kom in, jag tycker inte lägga tid på någon träning som inte har med att göra. Jag bara, nej, 2 timmar mountainbike har ju ingen som helst överföring till något annan träning. Så.
Det har det ju säkert, ja. Men 2 timmar simning är ju bättre.
Ja, men gjorde du 2 timmar simning då istället för mina 2 timmar mountainbike? Det är det som är frågan.
Klockan är 10:00.
Nej, det är bra. Ja, det är rätt inställning. Ja.
Jag kommer innan.
Ja, det är rätt inställning. Absolut. Ja, nej men så är det ju. Jag känner ju att för min del då, som ju har en bra, en väldigt hög grundnivå i de här grenarna, speciellt simningen, så är det vikt. Så är det primära är ju att, det primära är två saker. Att det blir tränat.
Mm.
Det är 95%. Det leder till liksom att jag är hel liksom, hel och skadefri.
Jag är lite mildare inställning till suppen, för där tror jag faktiskt att själva aktiviteten stärker min löpning väldigt mycket.
Mm.
Både balans och strukturellt i fötterna och fotlederna och allting är det väldigt bra för. Så där tror jag faktiskt att det finns en riktigt bra överföringsfaktor till löpningen just.
Mm. Ja, men du får ju en bra rörlighetsträning för baksida lår.
Mm.
Du får väldigt bra rörlighetsträning för och stabilitet för just fötter, fotleder, underben. Och sen har du ju en bra, det är ju en fantastisk överkropps. Det är ju som en lite mer sofistikerad variant av att stå på skidor skulle jag vilja säga, alltså med samma rörelse, man tänker sig vad man lägger kraften som stakning, men med mera, fast med större härlighet såklart.
Ja, och det kräver mer i de här stabiliserande musklerna i skidåkningen, just för att underlaget är mycket mer rörligt än snö. Kan ju vara rörligt också, men vatten är ju mycket mer rörligt.
Otroligt mycket mera bättre soltid också på suppen.
Ja, det får man säga.
Årstiden är ju vårstiden är, så jag bara av alla kläder bara liksom drar upp shorts. Alltså jag har ju som en sån här nathugger liksom bara, alltså
nathugger.
Ja, men jag viker upp shortsen så att det bara blir liksom en liten stringtrosa som jag har på mig.
Ja.
Maximal solexponering.
Just det.
Ja, nej men sån är jag, så kör jag liksom.
Det är ju helt okej. Okay.
Ja, men varför? Du kan ju ha på dig skortet direkt, i så fall ska du hålla på att täcka kroppen. Jag menar, nej, det ska vara så mycket solexponering som bara anständigheten kan tillåta. Badbyxor hade ju varit det smidigaste, men jag orkar inte. Det är ju lite osmidigt att gå in på ICA City och handla sen i badbyxor. Så att jag bara drar upp, jag bara drar in och drar upp shortsen.
Ja.
Faktiskt. Och pulsband på. Men blir ju det exceptionellt träning. Jag känner ju liksom hur... jag känner ju liksom hur man blir friskare för varje minut som man är ute och suppar på något sätt. Hur det blir så här. Det, och så är det inte med all träning som man alltid gör. Liksom. Man kan ju ligga i någon sån här supersvettig, äcklig, överklorerad, varm simbassäng och bara känna att det här är ju både äckligt och djupt ohälsosamt. Det här blir ju bara sjuka. Det är bara väldigt konstgjort och väldigt oskönt. Och typ så här, jag blir lite sjukare för varje minut som man ligger här. Mm. Så kan man känna ibland med viss träning. Eller typ så här, om man tänker att man skulle ut och sprungit någonstans där det är jättemycket bilar eller vad det nu är. Mamma. Det här har minus, det här har möjligtvis lite pluseffekt på fitness, men jag har fan minuseffekt på hälsan.
Mm.
Ute på suppen känner man bara så här, brrrt, det bara går upp båda två så här, brrrt, brrrt, drrrt. Ärligt.
Ja, det är det verkligen. Det kan ju leda till lite för ambitiösa mål kanske.
Nej, ja, men precis. Ja, men jag,
härligheten.
Ja, härligheten. Ja, men jag har ju sänkt min mål. Jag har jobbat hårt med målsättningen de senaste veckorna. Så det är ju, eller rättare sagt, det har varit återkommande i mitt liv de senaste 30 åren. Det här med att sätta mål, höga mål och sträva efter dem. Och sen inser jag nästan alla gånger att nej, gick inte riktigt att eftersträva alla de höga målen. Och så anpassa på något sätt, bryta ihop och komma igen liksom.
Mm.
Men och
det... ja, vad var det du sa i din video och som du ofta säger till mig också, men nu får man bara vänta på nästa måndag så kör vi igen.
Ja men lite grann så. Another a new chance to be great.
Ja
men det är lite så. Ja, men jag funderar mycket på det här. Det är jäkligt det är väldigt mycket psykologi i det här. Det är väldigt bra psykologi, för jag menar många gånger det är samma psykologi som driver en till att bli vara duktig på någonting, men det är också samma psykologi som driver en till att liksom ibland underprestera för att man bara vad är poängen med det här då, om jag ska nöja mig med detta lilla, jag får ingen kick av det här. Jag hade tänkt mig detta, nu blir det här.
Mm.
Bara fuck that, jag går rakt på vinet nu liksom och bara jag hämtar hem det där istället, eller så, jag tänker inte gå ut och anstränga mig för det här och så känna mig lite småduktig för det här, eller liksom så här finns ingenting att hämta, det är som att dricka ur en torr jävla oas, här har vattnet, här är en torr, den här brunnen är torrlagd, det finns ingenting att göra upp här.
Nej.
Ja men lite så här. Ja men man kan ju säga att folk som gillar, och många som är ambitiösa, många som är så här drivna av mål eller siffror eller att vill ha en streak, eller man vill ha någonting att hänga upp det på, så man kan, man vill ha liksom, och det här är ju då det, så här, man har de målen som är kvantifierbara till skillnad då från de som bara går på feeling, bara, men det känns fräscht och hälsosamt och idag känner jag att det bästa för mig är att bara ligga i en södersluttning på gräset och suga in solen med liksom lite rosé. Eller idag känner jag liksom att lite handpåläggning är det bästa. Eller idag känner jag att jag måste komma i kontakt med min... Idag känner jag för en promenad. Och hur långt gick du? Eller bara var ute och gick liksom. Bara kände in. Och jag säger, alltså, och det kan ju vara ett fantastiskt sätt så. Men det hade absolut inte funkat för mig.
Nej.
Bara, nej. Det är inte så att jag vaknar upp klockan 5 och bara... Jag bara känner för att... Jag bara vill gå ut och cykla. Jag bara känner för att... Nej, det känner att... Nej. Nej. Det har jag besamt mig för att jag ska göra. Och jag måste ha ett bra skäl till det också.
Mm.
Måste ha en good rationale bakom det. Och jag vet att det är värt väldigt mycket. Men det är liksom ingenting man spontant känner för.
Vad känner du spontant för när du vaknar klockan 5 på morgonen? Somna om?
Ja, men... Ja. Eller bara somna om. Eller bara absolut. Eller man bara... Gå upp och ta en kaffe och sen ta en kaffe till och så stolpa runt hemma. Finns det något gött att äta? Finns det alltid några mackor man kan rosta? Alltså om man nu bara skulle gå på vad som är gott och skönt menar jag. Så är det ju liksom inte så här bara på med kläder och cykla och så bara... Och så bara... Så här, och jag menar det... En del är lite så här lust- och känslostyrda i träningen. Men jag tror att väldigt, väldigt få liksom seriösa, duktiga idrottsmän är det. Och jag tror att det är väldigt svårt att upprätthålla... Ja, om vi nu tänker, ja men det är så här, ja men det är säkert en härlig lyckomaximerings eller njutningsmaximerings liksom så, men det kan man ju ha ändå, fastän man liksom, man kan säga så här, ja jag behöver vara så driven med träningen därför att jag gillar att koppla av resten av tiden. Det kan ju vara så att man har den approachen i resten, jag, typ så här, jag gillar att liksom kunna släppa på tyglarna i livet, men jag behöver vara sjukt dedikerad till min träning för annars har jag ingen bra balans i det, så det kan ju vara så det funkar.
Mm.
Men i alla fall, är man som jag är där och som många kan relatera till, och det skulle man ju med ett elakare ord kunna säga att man är lite obsessiv-kompulsiv, Så, och ibland kan det vara så att man gör mot bättre vetande. Typ så här, fan, jag behöver hålla i den här streaken. Och så här, jag har ju lite ont där, bara, skit i det, eller det går säkert över. Eller bara, man försöker så att man har två röster i sig, bara, men lyssna inte på den här latmasken här. Han försöker berätta för dig att du nästan är skadad. Kör! Så här. Så ibland gör man ju saker mot bättre vetande. Så att, och jag jobbar med det hela tiden, för jag är ju väldigt driven av de här grejerna. Jag vill ju sätta upp de här målen, och vi sätter upp de här, vad det nu är, någon form av kontinuitet, ska bygga på någon form av kontinuitet och så här, eller någon form av målsättning. Det är ju bara en inre röst som pratat med mig. Det är ju ingenting som jag så här, jag har ju inte något rapporteringsansvar till någon annan, men det är den här inre rösten som pratar. Det var 14 timmar den här veckan, och det ska vara så här. Och vissa dagar är det ju superlätt att, och så här, det ska vara 100%, det ska vara det här och det här och det här. Man ska stacka alla de här grejerna på varandra som är bra då. Det ska vara så här, en optimering av nyttooptimering eller hälsooptimering. Måndagar är ju ganska lätta, för det är ju så himla lätt. Det är ju så lätt att en dag blir perfekt. Det är bara att se till att inte äta. Så är ju den liksom, då är man ju hemma där. Mm. Och det andra liksom följer ju med naturligt. Man bara tränar det först man gör på måndag morgon. Bara inte äta. Fortsätta med att bara inte äta. Och så bara man kanske tränar någonting till. Man bara, fuck. Och så har man bra driv av det. Och så får man saker gjorda. Man bara, pff, toppen då. Det är ju inte, och sen inte ge upp då när man väl ska äta. Och bara, typ, jag tror jag äter några mackor istället. Nej, utan bara köra på med det. Mm. Men sen är det ju så här. Sen är det ju när saker och ting blir lite jobbiga. Så här, man har tänkt att man ska göra någonting, och så blir det inte som i måndags. Jag hade ju tänkt då att jag skulle kört lite styrka på kvällen också. För det är så en perfekt träningsdag ser ut. Det ska ju vara en sak här, men det ska ju också vara någonting här. Mm. Och det ska ju vara lite, det ska ju finnas någon kondition här. Men det ska också finnas någon primal styrka här borta. Samma dag. Mm. Annars, vad är det för jävla? Vad är det liksom? Träna, vad är det? Hålla på träna en gång om dagen. Vem gör det liksom? Vilken ambitiös människa gör det? Ja, men så här, två eller tre gånger ska det vara. Mm. Ja, såklart. Ja. Men så fick jag ju falla till föga när vi kom hem där i måndags. Jag bara, nej men det är ju orimligt nu. Klockan är 9:15 och ja, men du vet. Jag suttit i bilen hela dagen också och ganska trött. Och, ja, men det blir så här. Ja, men, så här ja, men, och då hade det kunnat vara så här. Jag tar ett glas vin också. Eller så börjar man tumma lite på sina regler. Så här, jag ska inte dricka någon alkohol. Ta ett glas vin och så... Ja. Här står någon mat som man kan äta. Den är ju inte perfekt hundra vad jag hade tänkt. Men det ser gott ut. Och så bara, så börjar vi så här krackelera lite. Man bara, ja, det fanns det choklad. Och så bara... Ja, då, så har man tappat det. Man bara börjar lite grann där. Ge sig ut på den tunna isen.
Så är det ju.
Ja, men det är ju det
som jag gjorde grejen. Ju det på vägen hem. Ja, jag tog en baguette och en påse godis.
Ja, men du var inte ens inne i fastandet. Men,
nej, det var jag inte.
Nej. Men vad jag menar är liksom att inte så här... Okej, okay, nej... Det optimala är nog inte att åka och styrketräna nu då, trots allt. Klockan 9:15 en måndag, för jag är på riktigt ganska trött. Och ja, det kommer gå ut lite grann. Det är inte det att inte det går bra, men det kommer gå ut lite över morgondagen. Mm. Och det är lite att det blir lite för, vad ska man säga, det handlar bara om att få gå dit och bocka av. Så med risk att det ändå inte blir ett lyckat pass, och det kan urholka ännu mer. Och så kanske man gör ett dåligt val, och så, bara, nej men låt oss äta en bra middag. Låt oss äta de här kokta äggen som finns här nu till att börja med. Och låt oss gå och grilla på de här lammantrikorna från Gröna Gårdar liksom. Men vi var ju på den nivån då. Mm. Och så bara, ja, så får vi acceptera att det blev bara supp idag liksom. Det är ju mediokert, men ja, så får det vara. Och så igår, man bara, ja nej, vad var det då? Nej, det blev bara mountain bike månads. Igår blev det ju supp, så här. Ja. Och då hade ju hela dagen gått nästan. För jag satt och jobbade här på morgonen och förmiddagen då. Så bara, jag kom inte ut på suppen förrän 12:00. Och jag kan ju vara så här, det är ju ingen idé att suppa nu. Hela dagen har ju gått liksom. Klockan är ju 12:00. Ja. Vad ska jag göra? Fan vad stressigt det blev nu. Hela dagen har ju gått nu liksom. Och så bara, nej men kör nu liksom. Kör på här nu. Under alla omständigheter. Så bara, suppa. Och så ny bra mat. Och så här, men jag behöver få in mycket träning nu när jag är hemma. För sen, det finns dagar här där det blir körigt. Och jag sitter i bilen, det är ohälsosamt. Eller så här, jag behöver få mycket motion. Så bara chilla ner till badet, gick ner, simma. Och då var det lite så här simtävling där. Så det var lite så här, ja men jag får simma i den här 25 meters med så här vägg mitt i. Liksom. Jag hatar att simma där. För man ser under väggen, så man vet inte vart man ska vända riktigt. Och jag hatar 25, det är bara vända liksom hela tiden. Jag vill ju ha 100 meters bassäng helst. Bara långa intervall. Ja men i alla fall, simmar en stund. Men det är bara så här, ja men 1200 meter eller någonting. Ja men bättre än ingenting. Promenera hem. Hade tänkt att jag skulle styrketräna, men det gick inte. Bara för att det var bara familjeaktiviteter på olika plan. Som bara åt upp alltid. Och så var samma sak där. Jag får acceptera. Och så skulle jag upp tidigt i morse mountainbike. Och så bara, Men då blir isen väldigt tunn. Ska jag iväg till gymmet nu klockan 9:15 igen då igår kväll. Men jag vet att jag ska börja cykla typ 6 i morgon bitti. Får bara gå och lägga det liksom. Mm. Får ta det. Mm. Jag bara, vad är detta? 2 dagar utan styrketräning. Vem gör det? Vem gör det egentligen?
De allra flesta.
Ja, men i mitt huvud blir det så. Ja, vem gör det? Och påstår att man har liksom ett bra program. Jag bara, några timmar mountainbike, sup och lite... Jag bara, vad är det för alla medioker liksom? Va? Ja, men så förstår du? Mm. Jag bara, kan lika gärna dricka en halv flaska vin? Eller bara, precis, kommer en ny måndag. Får hitta den där perfekta linjen då. Det var nog någonting jag tänkte, det var nog någonting som fallerade i min planering som gjorde att det inte blev så perfekt jag hade trott. Så kan det vara i mitt huvud. Så det var, jag misslyckades med att optimera den här dagen så att det föll. Men sanningen är ju tvärtom. Man bara, nej men du optimerade din papparoll istället. Därför att du var här, du var där, du var med här när det inte blev exakt så som... Ja, du var med här bara liksom. Den här kvällen blev lite större och lite längre än vad man hade trott. För att ta hänsyn till barnen och ja, vad skulle du ha gjort? Skulle du bara gått iväg eller det går inte? Så är ju den inre dialogen. Just alltså, titta den där linjen där man bara så här, ja, nästan alltid är det ju livet som bara kliver in och bara fuckar, eller så att säga fuckar upp, men sätter lite krokben, stänger den dörren till det du hade tänkt. Och är man superegoistisk kan man ju bara så här, jag har skorstid nu, eller motsvarande så här, och så bara
skorstid.
Ja.
Finns det kvar några skorshallar?
Nej, jag vet inte, men i verkligheten så är ju det ett helt orealistiskt sätt att fungera med människor omkring sig, att man bara så här, jag hade tänkt att jag skulle gå och gymma nu och så är det är bara 3 barn och så det är bara en bebis och 2 barn och så är det bara kaos och så är det mycket, mycket, mycket ungt testosteron som flyger runt här mellan våra 3- och 5-åringar och så bara, kan inte bara lämna Elin nu? Du, jag i min inre planering jag har skrivit att jag ska styrka den också. Så jag bara, du löser det va? Ja, nej, jag är ju borta imorgon kväll också, men det vet du redan. Men jag tänkte jag tar lite egen tid nu med. Det går ju inte. Alltså det, utan då är det
jag
så
har
här.
Ju slutat planera egna aktiviteter efter klockan 4 på dagarna. Mm. Jag har bara familjeaktivitet planerat i mitt huvud. Mm. Och sen om det finns utrymme för jobb eller något annat, när allt är klart så är det bonus.
Mm.
Så har jag börjat tänka. Mm. Det blir mycket mer avslappnande tycker jag. Jo. Så försöker jag hinna med det andra på arbetstid helt enkelt.
Absolut, men jag menar, just det här att gå upp tidigt och ge sig ut och cykla som idag, liksom så här, det krävs ändå lite, man behöver ändå vara lite påslagen i för att få det gjort, annars är det mer så här, slappna av lite grann och så går ju den morgonen och sen ska man göra något annat och det blir ju absolut inte 2 timmar mountainbike någon senare under dagen, alltså, sådana dagar har ju inte jag längre, utan då är det så här, det långa passet tidigt. Ja, så kan det bli lite annan träning också såklart, men och då får man ju vara väldigt motiverad och driven till att liksom bara trycka in den växeln direkt morgonen. Ja, upp här, för det första, gå och lägga sig tid, tänka så här, tänka ett steg längre hela tiden. Och det har ju blivit så som jag har tänkt så här, ja men vad är det viktiga här i allt detta nu här, barn och familj, företag, allting så här. Ja men jag måste fungera. Det är så här, ju bättre jag fungerar desto bättre går det och desto bättre är det för alla andra. Jag bara, ja, okej, vad krävs för det? Sömn, träning, mat liksom. Se till alltid ha liksom alltid planera för det då. Ja, så du kan ju liksom inte om du kan inte bara planera för träningen och gå och lägga dig för sent, det blir jättekoko. Du kan liksom inte åka iväg och göra aktiviteter på olika på ha liksom och så inte ha tänkt på maten. Så här, men vad då kommer du få göra ett dåligt val och då kommer det radera och urholka psyket liksom. Så det blir så här att hela tiden vara lite grann inför och tänk till liksom. Maten, träningen, sömnen.
Hur har du tänkt inför nästa vecka nu söndag, måndag, tisdag?
Skitsvårt faktiskt.
Ja.
Vi åker upp, men jag tänker ju att söndag, vi åker ju upp till Stockholm på söndag och då tänker jag ju att äta riktigt bra innan, ha med sig lite mat i bilen så att vi kan komma undan med att äta någon liten mindre middag när vi kommer fram kanske. Mm. Men jag tänker att ha tränat klart den dagen innan.
Innan vi åker?
Ja, jag tänker det. Nu är ju Elin borta också och ska ha någon sån här tjejaktivitet. Men jag tänker att jag ska gå upp klockan 6 på söndag. För jag är hemma med mina barn, eller med Rufus och Tudor, de sover ju söndag morgon. Mm. Då kan jag ju sitta här nere så tar jag ner den här kameran.
Just det.
Och jag hör att de börjar så här, pappa, pappa... Då piper jag ju upp jättesnabbt liksom. Men antagligen hinner jag ju cykla klart mellan 6:30 innan de vaknar. Mm. För mina barn sover himla gött liksom. Så då har jag gjort bra träning där. Och sen när hon kommer hem så tänkte jag att jag kör styrketräning där.
Mm.
För jag menar, vem tränar ett pass om dagen liksom? Det är ju helt oacceptabelt.
Ja.
Och sen så åker vi upp. Och sen måndag har jag ju en tidig aktivitet, en föreläsning. En digital föreläsning på morgonen. Men sen har ju vi hela dagen där du och jag. till vårt förfogande. Men då gäller, och det är ju redan fast idag.
Mm.
Så det är ju det perfekt. Så behöver inte alla storstadens, alla urholkade matvanor och all ultraprocessad mat som bara tryck ner på en. Kan man ju bara stå emot så. Mm. Sen är det ju middagen på kvällen där då. Den får vi ju scouta ordentligt efter min föreläsning.
Jag känner ju, som alla, människan är ju ett vanedjur och jag är ju definitivt ett vanedjur. Ska vi inte bara gå där till grodan och käka kalvlever?
Det hade vi absolut kunnat göra faktiskt. Det är ju lite hur länge de har öppet, men de borde ju ha öppet hyfsat länge. Men det skulle vi kunna göra.
Vi får kolla, vi får kolla det. Det är ju nice annars.
Ja, absolut. Nu bor ju vi på, nu föreläser jag ju i Hammarby Sjöstad på måndag. Och sen bor ju inte vi bor inte på Lydmar igen då. Eftersom jag hade behövt att pantsätta min njure för att kunna bo där.
Ja, det förstår jag.
Typ den söndagen, det var hemskt vad dyrt det var. Men, ja. Så vi bor ju på Marriott Courtyard på Kungsholmen istället.
Vi bor på Kungsholmen, ja. Men då kanske vi kan hitta något annat.
Vilket ju ligger lite närmare då också mitt första uppdrag där på måndag morgon. Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Men det är ju alltid vanskligt liksom. Det är ju fullt med fällor och fullt med sådana björnsaxar som kan slå igen när man är på besök. Man tvingas nedgradera sig och göra dåliga val liksom. Bara för att, ja men det här är standard nu liksom. Så. Och sen på tisdag, vi kan ju säga det redan nu, då har vi faktiskt en minst lika intressant intervju som den vi ska göra på, som den vi gjorde nu.
Ja, den som kommer här efter.
Alltid stort och mäktigt att intervjua en minister och väldigt intressant och väldigt liksom officiellt och så här, men han kanske inte är ute så känd i den breda allmänhetens ögon kanske. Ja. Så. Han har ingen jättestor following i alla fall om man säger så på sina egna sociala medier. Men på tisdag då ska vi träffa Yoga Girl.
Som Rachel å andra Rotten. Sidan har väldigt stor following i sina sociala medier.
Det är stor following. Ja. Väldigt stor following och som har figurerat väldigt mycket senaste tiden. Inte minst då sen hon aviserade att hon har gått från att vara vegan, hardcore till att bli hardcore köttätare.
Mm.
Faktiskt. Så vi ska intervjua henne på tisdag och prata om just de här grejerna faktiskt. Och vi kommer också lägga ut någon liten, vad ska man säga?
Teaserbild.
En teaserbild, ja.
Där man kan komma med input om man...
Ja, man kan ställa frågor genom den teaserbilden.
Man kan stötta oss i det här, vad vi ska fråga Yoga Girl, kan man säga.
Mm. Ja, inte för att vi saknar ingångar.
Nej, kanske. Verkligen inte.
Men
det är ändå alltid intressant att få med sig fler perspektiv.
Ja, så jag tänker ju tisdag morgon där, tänker jag ju så här att vi gör någon kraftfull fysisk aktivitet. Någon kraftfull fysisk ansträngning på morgonen, tisdag morgon. Och sen äter vi en gedigen hotellfrukost bestående av massor med ägg och kanske fisk.
Lax, ja. Och yoghurt. Ja. Och grädde.
Och sen
honungsgröt.
Åker vi ut dit. Och sen åker vi hem så fort vi kan till vår trygga köttcertifierade miljö där det finns väldigt många goda val att göra. Det är det storstadsstress urholkar. Jag menar, det är så jävla lätt. Man bara, ja men jag tar en bulle här då. Eller jag bara, vad finns det på riktigt här? Vad finns det som är riktigt här att äta? Nej, ingenting. Pastasallad. Men det blir inget på riktigt. Kanske inte bara, finns det inga kokta ägg eller någonting?
Mm.
Men vi har fika. Ja men alltså det här, allting så här ut. Kletat bara liksom. Allting ska vara så här lag. Jag vet inte. Jag diskuterade med min fru ganska mycket faktiskt.
Ja.
Bara, men du lagar ju inte mat, Jonas. Det gör jag ju. Du tillreder ju bara den. Eller så här, för hon bara, det är ju inte matlagning du håller på med. Jag bara, fast jag vet inte om maten ska vara underhållning. Hon är ju väldigt mycket så. Hon är ju restaurang, liksom. Servering och det glaset till det. Jag bara... inte så viktigt som vad det faktiskt är i glaset eller vad det är på tallriken. Det är ju mycket viktigare. Och mycket viktigare vad det är än hur det är framlagt. Så vi har ju rätt mycket sådana diskussioner.
Ja.
Jag är med så här, kött, pssht, pssht. Ja, här, smör, klick, äta. Så. Det är ju extremt oskärmigt, jag förstår det.
Men... det har sin skärm också, men jag ser båda sidor här. Jag försöker blanda och ge lite kring de här sakerna. Mina barn kan ju tycka att det bästa som finns är att bara få kött och smör.
Ja.
Och då har de ätit upp det innan jag ens har hunnit ställa fram tallrikar på bordet med sina bara händer.
Ja.
Men de tycker ju också om mer lagade rätter.
Absolut.
Och så. Och men... min fru är ju likadan. Hon gillar ju upplägg och fina dukningar och sånt här. Och men... det gör jag också, helt ärligt talat. Men det är jobbigt att hålla på med varje dag.
Ja, man får skilja på det som är fest och vardag. Och framförallt när det är andra människor involverade mer än... så här, när man äter helt själv, ja, men då är det ju helt ointressant.
Ja, då ställer jag oftast bara fram ett sånt underlägg på bordet och så stekpannan. rätt på bordet och säga att jag är stekman, om jag är här.
Typ. Ja, absolut.
Det tycker jag funkar bra.
Ja, men motsvarande, ja, verkligen.
Men jag ser fram emot nästa vecka, för jag ska äta allt som storstaden erbjuder.
Jaha.
Jag fastar aldrig när jag bor på hotell.
Nej.
Du vet, det känner du ju till.
Ja, nej, jag har ju missat rätt många hotellfrukostar.
Ja.
Men jag kan ju bara vara ganska nöjd med det, för jag tycker liksom ändå så här, det blir aldrig lika bra. Men det blir en jättedålig dag för mig, för sen är ju resten av dagen kvar med alla andra, så här, alla stopp man gör, det ska tankas, man ska så här, det finns mängder med ytterligare fester så här och med risk också för att inte ha blivit tränad, så man vill, man bara, ja, jag tänker hämta hem den här kicken på något sätt i alla fall, så ger man den. Och då sitter man ju där skiten, får man vänta på nästa måndag innan man kan hitta en ny streak på något sätt, eller nästa nya första i någonting, eller vad det nu ska vara. Man bara, nej, det är första januari nu som gäller.
Det kommer ju en ny
morgon. Det är maj nu, det är mitt kvar.
Du vaknar ju var 24 timme ungefär,
men det är, så,
till en ny dag.
Ja, nej, men det funkar inte med Training Peaks och sånt. Du kan inte starta med något mitt i. Men då får det ju vara något radikalt.
Det funkar inte med Training Peaks. Inget funkar med Training Peaks. Nej, inte ens Garmin funkar med Training Peaks.
Nej, men det blir väldigt fel på veckorna. Men då får du, det får ju vara 1 januari, vilket, oavsett vilken dag. Faktiskt. Även första i varje ny månad är ju också acceptabelt. Liksom att, så. Men helst ska ju den första börja med en måndag, för att det ska vara liksom en perfekt symmetri med den typen av, just med den här OCD-trappa. Eller så här, jag tillfredsställer den här känslan av liksom numerisk perfektion eller kalendarisk perfektion också.
Jag förstår verkligen den.
Och då blir värdet av att upprätthålla någon form av streak, det blir starkare. Det ramverket är starkare. Annars kan man ju bara säga så här, ja, nu börjar det på nytt här. Det är ny minut, ny timme, men man kan ju använda sig av vilka...
Så är jag lite mer, för jag känner ju också det här. Ja, måndag är bra att börja, 1 januari är bra att börja. Jag känner ju den känslan, men det irriterar mig, så jag försöker alltid motverka den. Så jag vet, de gångerna jag har slutat snusa till exempel, försöker jag alltid sluta snusa mitt i en snusdosa. Mm-hmm. Hälften kvar, slänger jag den. Och jag får gärna vara på eftermiddagen. För då ger det ett större värde för mig. Ja, då känner jag att jag har varit lite starkare. Nej, det inte har varit en tydlig punkt där man kan börja om.
Däremot har jag ju aldrig varit så här, ja, men så här, det ska springas, och det har varit så här, ja, men 1:58:30, det har jag ju bara kunnat avsluta då. Och så bara, ja, det blev, eller så här, simpasset blev 4950 meter.
Ja.
Men sen då? Eller så här, vad ska de extra 50 meterna göra? Ja. Alltså, så där bryr jag mig verkligen, om inte jag har gjort en grej av det. Att jag, men annars, då är det verkligen så här, blev 49:50 ibland. Har jag ju till och med gjort en poäng av att det ska vara 50 meter kortare. Bara för att liksom jävlas lite grann med den egna själv. Den här bilden av att det ska vara, man ska nå upp till det här. För helt plötsligt så blir det andra saker som blir viktigare då liksom.
Precis. Jag håller med.
Men jag har
alltid, så är jag med allt sånt.
Men jag kan ju tycka det är lustigt om man läser så här om folk som säger, ja, men... och han har ju varit nykter sen... Då är det så här, typ, han har varit nykter sen den 12 december. Man bara, vilket konstigt valt datum att börja liksom... Bara... Ja, men du vet så här, kunde han inte bara typ, ja, men jag kör på till 1 januari. Man bara, hade det varit något problem att vara alkoholist ytterligare 3 veckor, och så bara 1 januari börjar jag.
Du vill säga, varför? Ja, men jag tror att det har jag upplevt då med snus då, som jag har varit väldigt beroende av. När tillfället uppenbarar sig att sluta, då gäller det att gripa det. Spelar ingen roll vad fan klockan är, finns eller vilken datum
finns det är. Finns det något självklart? Nej, finns,
ja,
det något?
Alla gånger jag har slutat har det varit helt självklart. Nu, ja, slutar jag.
Aha, aha.
Ja. Det var precis, jag höll upp med kaffe nu i 2 månader.
Ja.
Det var också, det var bara helt, nu slutar jag dricka kaffe. Det var inget beslut jag tog. Nej. Det var en känsla.
Du kände bara att du var nu, färdig med kaffe.
Nu är det inget kaffe på ett tag. Nej. Och jag tänkte, vi får se, det kanske är idag bara. Eller så är det 3 dagar, eller så är det en vecka. Men det blev 8 veckor ju. Sen kände jag bara, precis lika starkt. Idag ska jag ha en kaffe.
Ja, ja, precis. Ja, men så är det väl med alla de här grejerna. Jag tycker ju det är fräscht att... Jag behöver ju driva mig själv till att säga... Ja, men jag ska inte dricka någon alkohol. För jag gillar ju verkligen att dricka alkohol. Ja. Alltså jag gillar det bara. Jag behöver inte rationalisera på något större sätt. Men jag gillar verkligen att dricka alkohol.
Mm.
Ja, men jag gillar smaken. Jag gillar den lilla lätta avtrubbningen. Eller... ja, det är, man sänker garden lite grann. Eller man... Ja, men det är liksom, man hissar lite vit flagg för sig själv. Bara, nu tar vi det lugnt här. Bara tagga ner på dina jävla ambitionsplaner här nu.
Man filar av kanterna lite. Ja, man blir lite rundare.
Ja, man rundar av kanterna lite grann. Och då är de här 2 glas vinen då till maten. Eller, det är jävligt nice. Det kan ju slinka in en tredje också faktiskt då.
Mm.
Det är jävligt gött det. Definitivt. Och jag ser verkligen inga problem med det heller. Men jag bara känner att det tillför ju liksom ingenting ur ett hälsoperspektiv. Det är ju verkligen fräschare att inte dricka. Det är verkligen fräschare. Och det finns ju också en styrka att inte göra det. Det finns ju också en karaktärstyrka och en filosofisk styrka i det, att liksom hitta andra sätt att, ja, men det finns många, många värden i att skita i det. Så här, men man kan ju inte, behöver inte ljuga för sig själv. Man kan bara säga så här, nej, jag gillar att dricka alkohol. Och just därför så ska jag begränsa tillfällena när jag gör det. Men då, det behöver jag ju aktivt liksom hela tiden. Det behöver jag ju aktivt motivera mig för att göra. Liksom, det behöver jag ju hitta ett bra skäl. Faktiskt. Och det är det jag menar liksom, att det blir lite så här, man sätter upp de här reglerna för sig själv, så funkar det. Eller man sätter upp liksom ramarna. Det här är vad jag har tänkt mig nu. Man kan kalla det för ramverk eller plan eller målsättning. Man kan kalla det vad man vill. Men man har liksom, man har en idé om hur det här ska vara nu då. Och så ibland är man ju starkare än, ibland är man lite svagare. Det beror på hur man, vad man har för liksom marginaler. Om man har bestämt sig för det ska vara exakt så här och det här är min ram. Och så blir man snabbt besviken då för att det inte blev som man hade tänkt sig. Och så bara, ja, men så faller man igenom lite grann då torsdag, fredag, lördag. Eller fredag, lördag, söndag. Men då är det ju liksom, alltså just att hitta någon form av så här. Ja, men det innebär ju att du har ju åtminstone 4 eller 5 mer eller mindre perfekta dagar per vecka. Och sen är det lite, liksom, lite mer marginal eller lite mer slarv. Ja, vad det nu är några dagar. Du lever inte upp till den standarden du själv hade tänkt dig här, de här dagarna. Men här, du är ändå så här. Ja, 3 sjukt bra dagar. 5 sjukt bra dagar. Vänta lite nu här. 1,5 vecka sjukt bra. Liksom, och sen blir det lite mer, ja, vad ska man säga, lite mer mänskligt. Eller lite mer mänskligt felande. Eller vad vi nu ska säga. Lite mer mänskliga faktorn. Lite mer mänsklig svaghet. Bara. Ja, du vill ju upp lite här nu. Ja, men ta det glas ut. Ja, men drick lite vin då. Ja, ja. Ja, du vill äta det. Ja, gör det då. Ja, men alltså inre dialogen. Ja, du tänker vara lite slarvig nu. Ja, ja, men gör det. Du hittar säkert på ett bra skäl för dig själv. Alltså, det är ju lite så man pratar. Ja, har alla andra ätit efterrätt i familjen här nu? Ja, ja. Du tänkte gå och styrketräna. Jaha, nej, du äter också efterrätt. Ja, ja, men var du lite svag? Ja, visst, absolut. Så det är ju så. Det är ju lite grann så som man kommer framåt. Bara för alternativet är ju alltid bara ge upp och liksom bara. Och det är ju dåligt alternativ. Precis som så här, men det är ju inte super. Det är ju lite ofräscht att dricka 3 glas vin varje dag. Eller det är ju lite onödigt i alla fall. Liksom. Det blir ju lite rutin och rutin. En dålig rutin är ju aldrig bra. Det är bättre än en bra rutin. Den bästa rutinen är ju bara säga, nej, men jag ska inte dricka vatten. Och så bara. Och så vid något tillfälle kommer det kännas helt rätt att bara dricka de här 2 eller 3 glasen. Det kan ju vara när vi är i Stockholm exempelvis. Eller
kan
exempelvis
ju vara, kan
eller,
vara.
Exempelvis. Eller bara. Ja, men när. Eller när ni var här på middag. Ja. Eller ja, det är bara så här. Där hade det kanske varit lite sämre val att bara säga så här. Men jag dricker bara vatten.
Det. Ja, eller jag äter inte efterrätt.
Ja, det hade varit tråkigt.
Det är ju sinnessjukt att säga när Elin har lagat maten.
Men när Pavlovan eller vad, ja, vad vi hade. Vi hade marängtårta tror jag, va? Ja, ja, exakt. Ja. Så. Nej, men då är det ju lite grann så här. Kommer en ny måndag snart nu. Bara, ny portion. Jajamän.
Härligt.
Och så bara, ja, för att det var ändå 2 timmar träning innan. Och så. Man, alltså man får hitta de här, så här, det gäller ju hela tiden att bra svar för sig själv. Men vad jag menar är, när man ändå kan bibehålla lite grann så här och säga så här. Ja, men det är ändå bättre att komma ut på den här träningen idag och göra det som finns inom ramen. Ja, men du kommer inte in i det passet för då måste du hjälpa till att städa innan festen. Och sen bara, så är det fest. Ja, du behöver inte dricka upp all alkohol i huset. Men det är klart du kan ta tillfället och njuta lite grann av livet. Och sen bara upp på hästen igen. Direkt efter och sen imorgon så kör man på som vidare och sen kommer det komma mer bucklor, bara hinder, pucklar. Som då säger det i Holland, säger de lätt upp drampels, säger de. Fartgupp, får man ju vara med.
Ja.
Drampels.
Precis, ja.
Det är en massa drampels hela tiden.
Något som inte är en drampel och något som man kanske skulle kunna beskriva som 3 perfekta dagar den veckan då, det är om man åker på simcamp. För det kommer innehålla, för de allra flesta då, i alla fall, flera hotellfrukostar, flera träningspass, flera goda middagar.
Ja.
Och kanske något glas vin då, för de som vill det, såklart.
Inte som vi sanktionerar, men jag menar, det får man ju gärna dricka. Man bor ju ändå på hotell under vårt camp. Och det ingår ju mat och så. Men det kan ju vara så att vi faktiskt lägger en del träning på frukosten, så att man liksom inte ens ges det alternativet.
Det tror jag inte, va?
Nej. Men det är en väldigt bra träningshelg, hur man än ser på det. Och det är den optimala helgen för de som nu ska köra någonting simning överhuvudtaget i sommar. Ja. bör eller kan komma och ha väldigt stor nytta av det här. Därför att vi inte bara har de fyra vanliga simpassen med filmning och simanalys och genomgång och extremt mycket teknikövningar och väldigt mycket förklaring i hur man ska simträna och vad som faktiskt är effektiv teknik. Inte vad som är estetiskt tilltalande eller vad som är så här ska det se ut på väldigt vaga grunder, utan vad som faktiskt är fungerande teknik. Alltså att simma fort eller lika fort med lägre eller bibehållen ekonomi. Liksom. Att man simmar högsta möjliga fart med lägst möjliga förbrukning. Det är ju teknik. Hur det ser ut. Ja, vi kunde inte bry oss mindre hur det ser ut. Vi simmar fult för fan. Simma fult om ni vill. Det går fortare och det kostar mindre. Toppen. Ja, men det är lite grann så liksom. Folk håller på och spänner sig. Simmar i slow motion. Simmar som en gyttja. Vad perfekt. Ja, du är ute och går. Du tror att du springer. Men vet du vad du gör? Du är ute och går med rullator. Slappna av och veva på.
Hur är den här?
Är inte detta en fungerande teknik? Är inte detta en fungerande träning? Jag ska köra maraton, inte en fungerande träning. Nej, promenera med rullator kommer aldrig vara en fungerande teknik.
Jag kommer att tänka på den här klassiska Stenmarksbilder-bilden. Mm. De såg åt mig att sitta fint. Jag satte mig fullt.
Ja, just det.
Fullsimning helt enkelt. Ja, en hel helg.
Nej, men effektiv. Men pragmatisk simning. Ja. Verklighetsförankrad simning. För vuxna människor som ofta ska simma öppet vatten. Liksom, vad funkar på riktigt? Liksom? Mm. Hur ska man träna det här? Och hur ska det kännas? Och hur utnyttjar man eller bygger man sin fysiska styrka och så där, i samklang med teknik och sånt. Så att, super, super värdefullt. Vi kommer att köra några extra pass, eller lite grann som blir special eftersom det är juni. Vi kommer nog köra barfotalöpning. Mm. Vi kommer att köra ett extra pass open water som liksom ingår i campet. Det blir ett utökat camp till samma pris. Och det är ju liksom ett introduktionspass. Många som kommer på våra camp har inte simmat upp ett vatten, men ska göra det. Och då är ju detta perfekta tillfället att träna på det.
Just det.
Så att ta chansen, kom till Borås. Vi har... Faktum är att vi lottar ut en våtdräkt till de två campen, det som var i april och det som är i juni. Mm. Alla som är anmälda till något av de här två campen är med i utlottningen av en ny Colton Wetsuit.
Fantastiskt. Ja. Man hittar information och anmälan antingen via colting.se, via coltingborsen.com eller via Instagram.
Ja, mitt Instagram är gångbart för allt faktiskt. Ja. En sista grej, Niklas.
Ja.
För de som känner så här, vi pratar om swimrun ute i ö, det är sommar så nära. Vi kommer ju köra swimrun om en vecka.
Just det, i Köpesjön i Borås.
I Köpesjön i Borås.
Ja, inte jag då, jag ska ju suppa tydligen.
En kilometer därifrån, eller 800 meter från där vi sitter just nu. Och det är ju så här att jag ska göra ett tv-program med engelska BBC. Det här var på G redan förra året, men det föll igenom. Det var väldigt forcerat det här programmet. Men jag blev förvånad när de hörde av sig igen. Och då ska jag, det är ett hälsoprogram, ett reseprogram. Och jag ska så här, vad ska man säga, coacha de här killarna då under den här dagen då, vissa delar. Och så då...
Det är några brittiska kändisar.
Ja.
Motorjournalister.
Ja, eller ja, motorjournalister. Men det är de nya programledarna i Top Gear. Chris Harris
är ju i alla fall en motorjournalist. Och den här andra, vad heter han?
Paddy McInnes.
Han är någon komiker kanske från början eller något sånt.
Och då ska det vara lite så...
Ska de köra swimrun?
Nej, det ska de inte. Det ska de inte. Det ska finnas som ett narrativ i bakgrunden när vi så att säga ska ses då, den dagen då. Och det ska ju då spegla det här väldigt svenska, den här väldigt svenska företeelsen och den här svenska, the Swedish immersion in nature, då, som swimrun blir ett uttryck för.
Just det.
Så att, och de är jättehårda där med, de är otroligt petiga där med försäkringar och tillstånd och säkerhet och så här. Bara, we need to have a boat on the lake. Jag bara, no we don't. Bara, det är ingen som förväntar sig det. Bara, they need to be insured. Jag bara, no they don't. Det är ingen som förväntar sig. Det är ju så, liksom, man kan inte riktigt förklara det så här. Om man håller en träning i Sverige och någon tar sig dit. Och liksom så här, det finns ju ingen som någonsin skulle komma undan med att säga så här. Jag kommer köra din swimrun-bana som du har och jag stukar foten. Nu tänker jag stämma dig. Då hade man ju blivit utskrattad i Sverige om man gjorde det. Man bara, vad trodde du? Det är i skogen liksom. Det finns ingen möjlighet i världen att vi kan säkra upp att inte du stukar foten om det är där du gjorde. Eller så här.
Lite amerikanskt nästan då.
Ja, men det är viktigt så här. Så vi har tecknat en gruppförsäkring och vi kommer ju ha då två suppar i vattnet. Och jag bara...
Man har lovat att bjuda på mackor också.
Ja, precis. Ja, men... Ja, så i alla fall. Så att allting är klart. Så här, klockan 10 på onsdag, Niklas.
Vad säger väderleksrapporten, undrar jag?
Det vet jag inte riktigt, men det kommer nog inte vara så där.
Klockan är 11:15 nu. Det är nästan exakt en vecka då.
Jag tror inte det kommer vara så supervarmt vare sig i luft eller vatten, framförallt inte i vatten, men vi kan ju bara hoppas att vädret samarbetar just den dagen då, när man blir lite oskön känsla. Och vi ska ju gå ut i skogen nu efter vi har poddat här för att titta på lite andra grejer jag ska göra med just de här
ängsarna. Men kom och kör swimrun i Kippe då, onsdag, vilket datum blir det då?
Det blir den 15 maj klockan 10. Men man behöver mejla mig innan, jonas@colting.se. Vi ska ha någonstans mellan 15 och 20 personer, inte mer, helst inte mindre heller. Men vill man så här, vad har du gemensamt med John Cleese? Du har varit med i BBC.
Eller hur?
Ja, men liksom.
En sån sak bara. Ja. Och är det väldigt kallt så finns det ju bastu på Kippe.
Ja, så bara man kör. Liksom. Man inte håller på att stå still och gnälla, utan man bara kör. Man får ha det här drivet. Liksom. Helst att man har fastat sedan måndagen och har väldigt bra sån späkning. Inne i den späknings... belöning.
Det finns mackor och bastu finns.
Ja. Är det belöningsspäkandet eller späkande belönande? Eller vad man nu ska uttrycka det?
Kalla det vad du vill.
Ja, belöningen genom späkning. Liksom, som är ju väldigt kraftfull och stark någonstans. Men mellan 15 och 20 pers, maila mig på jonas@colting.se. Mer än välkomna hit till Borås. Kör lite swimrun tillsammans med mig. Och det är ju liksom en halvtimme swimrun. Hoppas vi, eller så, vi, att vi inte behöver köra för länge innan de kommer. Men vi kommer inte börja köra innan vi fått the say so. Så att vi tajmar det på något sätt då. Då kör vi det lilla varvet som vi har. Det är 90 meter sim, 400 löp. Så att hur den blir, Niklas. Jag gör åtminstone min swimrun-debut nästa vecka då.
Just det. Mm. Härligt. Om man inte vill åka på simcamp eller om man inte vill komma och köra swimrun i Borås mitt i vintern nästan då. Så kan man ju alltid gå på föreläsningar i flera andra svenska städer. Bland annat då i Stockholm nästa vecka.
Nästa vecka Stockholm. Nästa vecka också Göteborg. 13 maj måndag då i Stockholm. 15 maj Göteborg. 17 maj Karlstad.
Så att maj.
Passa på att anmäla dig till det. Finns också på Instagram såklart då.
Härligt.
Nu tycker jag vi släpper fram vår landsbygdsminister.
Också han från Karlstad faktiskt. Mm. Så, då sitter vi här med Peter Kullgren, landsbygdsminister, eller hur?
Ja, det stämmer. Ja,
på, vad heter departementet?
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.
Just det, och Jonas sa när vi åkte in här, vi kanske skulle ta ett snack med infrastrukturministern också. Då sa jag tror att det är samma departement faktiskt.
Ja, det är
det. Var lite vägbyggen.
Ja, jag är chef på det här departementet också, så det går att prata med mig om det också. Nej, det ska vi inte göra. Andreas gör det mycket bättre än mig. Han har koll på sina vägar och flygplan och järnvägar och vägar och allting. Ja. Mycket bättre än vad jag har.
Vi skulle vilja börja med bara en kort fråga om vad man gör som landsbygdsminister. Vad är det man har ett övergripande ansvar över? Förutom du uppenbara, alltså svensk landsbygd. Men vad innebär det i praktiken? Vilka frågor är det man framförallt driver och värnar om?
Alltså själva titeln kan ju vara lite missledande och ibland har jag funderat på om det är rätt. För landsbygd har ju en geografisk definition egentligen. Som att inte staden skulle vara beroende av det som produceras på landsbygden.
Nej, precis.
Det är ju fel. Men man kan ju säga då, för att så blir det enklare att förstå. Jag är jordbruksminister. Jag är skogsbruksminister. Jag är fiskeriminister. Jag är livsmedels- och matminister. Jag är renminister. Jag är jaktminister.
Renminister också?
Ja.
Du är alltså rennäringsminister.
Rennäringsminister, ja. Också. Så det är de huvudsakliga frågorna. Och där ligger djurskydd, det ligger böndernas väl och ve, att vi har mat på bordet, livsmedelssäkerhet, skogsbruket och så. Så det är en väldigt bred portfölj. Sen så har jag också regionala frågor. Så EU:s sammanhållningspolitik ligger på mitt bord. Så jag brukar säga det att i EU-sammanhang så är 75% av budgeten är på i mina rådskonstellationer.
Vi pratar alltså skog, natur, livsmedel, fiske. Det är inga små näringar då som faller på din lott.
Nej,
kan man säga.
Men det är fantastiskt roligt och stimulerande uppdrag. Och vi har ju också, inte minst inom men både jord- och skogsbruket. Fisket är vi inte enormt stora på i Sverige, men väldigt duktiga. Men jordbruk och skogsbruk är vi ju ledande i världen på. Så det är fantastiskt att vara ute i ute i Europa, inte minst att prata om våra svenska skogs- och jordbrukare.
Mm. Jag tror att om man, för den vanliga svensken som följer då politiken på distans genom nyheterna och så vidare i tidningar, kanske känner att väldigt mycket av svensk politik fokuseras just kring Stockholm eller kring storstäderna. Mm. Vad betyder egentligen landsbygden för Sverige? Alltså hur är det lätt att vi glömmer bort den idag? Vi är ganska storstadsfokuserade.
Mm.
Och jag tror att de flesta känner så också, att det är väldigt mycket storstadsfrågor. Mm. Har landsbygden hamnat på efterkälken, och vad betyder det att vi fokuserar på den?
Ja, jo, men det kan man väl säga att den har gjort i det politiska samtalet och i den allmänna debatten. Sen så, jag är inte så glad egentligen att ställa stad mot land alldeles för mycket, för jag tror vi har ett beroende av varandra. Alltså nästan all mat som vi äter, även i städerna, den är producerad på landsbygden. Många av de arbeten som utförs i staden är beroende av att någonstans i den här kedjan så har det producerats någonting. För Sverige är ett land som producerar. Vi har ingen olja som Norge har. Vi har ingen enorm finanssektor som Storbritannien har. Utan vi producerar. Det har varit skogen, det har varit järnmalmen, på åkrarna och i fabrikerna. Liksom. Mm. Vi producerar. Men väldigt mycket av konsekvensarbetena som kommer av att vi har bland de världsledande vad gäller pappersmassa och sånt här. Många av de kringtjänsterna som behövs för de företagen, ja, de är ju placerade i de stora städerna. Det är här de flesta jurister finns, det är här de duktiga marknadsförarna finns. Men inte sällan så ser man kopplingar rakt ner till att någonstans så har något företag, människor, inte sällan på landsbygden, producerat en vara som genererar konsekvensarbeten. Mm. Men Sveriges ekonomi bygger ju på att vi producerar väldigt mycket.
Jag har ju haft en hel karriär som idrottsman där jag har cyklat väldigt mycket och kört triathlon. Sen är jag ute och föreläst mycket. Så jag har ju varit i otroligt många små landsändar och cyklat igenom många små ställen. Och så här. Alltså det här charmiga Sverige. Och jag brukar alltid tänka så här att det här är ju det riktiga Sverige. Det är 10 000 sådana här små städer, byar, samhällen och så.
Mm.
Men upplever du också, eller som många debatterar, eller som jag kan känna, att den stora, om man ska säga, intressekonflikten eller sådär, tidigare man har pratat om höger-vänsterpolarisering, står idag just mellan stad och landsbygd till väldigt hög utsträckning.
Mm.
Att där finns det liksom ett litet glapp mellan både värderingar och ekonomi och hur man satsar och vart fokus ligger liksom.
Mm.
Att man kan känna sig lite bortglömd kanske i många sammanhang.
Jag är också påtvingad. Ett sätt att leva som man inte gillar. Jag tror i mångt och mycket så handlar det om en frihetsfråga, om än i en större dimension kanske. På landsbygden så vill man leva på sitt sätt.
Ja.
Man vill leva nära naturen, man har sin gård kanske. Man har många gånger bil, för man har inget alternativ till det. Och så vidare. Man sköter sig i ganska stor utsträckning själv. Och sen så tror många säger ju till mig att man inte vill bli påtvingad något annat. Och då uppfattar man ju många gånger att det tvånget kommer från staden. Man ska inte äta kött, man ska inte göra si, man ska inte göra så. Och då tror jag att det blir en sån där, rätt eller fel, men man upplever att etablissemang, som många gånger kopplas ihop med storstad, påtvingar en livsstil som man inte känner sig bekväm med. Så ja, det finns en konflikt. Mm. Men på tal om cykel, jag har också varit oproportionerligt mycket på cykeltävlingar, kan jag säga. Ja, trots att, ja, det syns ju på mig att jag är inte cyklist. Men min bror var ju cyklist.
Dan Kullgren.
Jajamän.
Det stämmer, ja. Ja. Känner namn, känner jag igen.
Ja, så jag har varit på cykeltävlingar och det roligaste jag visste var ju var flaggvakt då. Man hade så mycket makt att kunna stoppa bilar i modell som nu kommer cyklisterna. Så jag har varit på cykeltävlingar i hela Sverige och stora delar av Europa där hela min uppväxt och servicebil och sådär.
Du fått vara mer än välkommen ner till våran triathlon-tävling som vi arrangerade fram till förra året. Aha, ja. Men då känner du till Görslitet i Kasa också.
Absolut, ja, absolut.
Jag har kört ett antal gånger där, i Sundsta kärn där.
Ja.
Härligt. Ja, men det är kul vad man har för gemensamma kopplingar. som man inte vet. Mm. Men apropå storstad, nu har vi ju dessutom i en ännu större förlängning då, om man säger EU då, som blir kanske ännu längre ifrån många vanliga svenskar, i synnerhet om man bor på landsbygden. Och jag vet att du har ju då som värnar om svenska lant- och jordbrukare både i olika typer av intervjuer men också på ditt eget Instagram skrivit om just problemet för många svenska lantbrukare att mm. det har blivit en väldigt överreglerad och svår bransch att hålla på med utifrån mm. ett administrativt perspektiv. Mm. Och att det kanske inte är så mycket, istället för att ha varit ett väldigt renodlat yrke med händerna i jorden, praktiskt förankrat. Ja. Och det, som du också uttryckt att i princip alla bönder och lant- och jordbrukare vet ju själva vad som är bäst för sina djur och det ligger i allas intresse att göra det bästa man kan mm. för och det i många sammanhang eller i de flesta fall naturligtvis kunskap som har gått i arv generation efter generation och sådär. Mm. Känner du att det är ett tilltagande problem apropå just det här att man blir pådyvlad ett reglement, en byråkrati som man liksom inte hade bett om?
Ja, tar man det från EU-hållet så kan man ju konstatera att jordbrukspolitiken är ju gemensam. Mm. Fiskeripolitiken är gemensam. Så där gäller det ju att man är oerhört engagerad, närvarande på plats. Att man skapar allianser, att man helt enkelt knyter kontakt med andra ministrar från andra medlemsländer för att kunna få till det på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Så det styrs ju också av vilket parlament vi har, vilka regeringar vi har. Den sammanlagda kompetensen i det gänget avgör ju vad vi får för jordbrukspolitik. Och den går ju rakt in i svenska bunders bokslut helt enkelt. Så att det är så och så ska det vara. Sen så, för det tror jag är det bästa. Vi jobbar på en marknad. EUs egna marknad är stor och en stor potential om vi gör rätt för Sveriges bönder också. Men det är klart att vi behöver se över hur vi implementerar EU-lagstiftning. Gör vi det överdrivet nogsamt? I vissa fall så kan man nog konstatera att vi har gjort det. Mm. Och sen så har vi ju regelverk som påverkar jordbruket som kommer ifrån som andra delar. Ta en svensk bonde har inte sällan skog. Mm. Och skogen är någonstans banken i jordbruket. Det är från skogen man har resurser och kan låna upp för att bygga nya djurstallar, investera i maskiner. Det är liksom ryggraden någonstans i företagandet. Och då är det oroande när EU går för långt in i och ska styra över vårt skogsbruk som är och ska förbli en nationell kompetens. Mm. Och det är ju så enkelt att tittar man på hur Europas skogar ser ut så kan ju inte vi ha samma regelverk här i Norden med våra de nordiska boreala skogarna som man har i Centraleuropa där man på sin höjd har lite ädellövskogar. Det är helt skilda ting. Då kan man inte ha ett och samma regelverk. Så jag tror det är mer på det området. Men visst, vi har också att EU ska vara inne och detaljreglera över vad man ska odla på fälten, i vilken ordning, alltså med växtföljd och sånt här. Och det är ju rent trams. Det måste ju vara mycket bättre att bonden själv styr över. Och det är ju inte så att en bonde sår någonting på en åker som den vet den får dålig avkastning för. Det är klart att de naturligt växlar mellan grödor för att få den bästa avkastningen. Det är ett självsanerande system på det sättet. Så det har vi ju drivit hårt att det ska bort och nu efter ganska omfattande protester så har ju också kommissionen lyssnat på oss och föreslår jag nu en lång rad lättnader i kappen då, den gemensamma jordbrukspolitikens regelverk för att kunna åstadkomma bland annat det.
Mm. Hur stor möjlighet har vi i Sverige och du då påverkar de frågorna i EU? Kan vi påverka mycket själva eller behöver vi gå ihop med andra EU-länder också i de frågorna?
Det finns ju viss flexibilitet hur vi anpassar vår CAP då, som den heter, Common Agriculture Policy som det står för. Jag skulle gärna se ännu mer flexibilitet i den. Och för att få de här stora dragen på plats så behöver du ha allierade. Då behöver man ju komma överens med andra länder.
Hur mycket har det här förändrats, de här samtalen, sen den här krisen vi upplever nu i Ukraina och där vi allihopa känner att världen har blivit ganska mycket farligare de senaste åren. Alltså om vi pratar då om Sveriges självförsörjningsgrad och den stora frågan, ja, var ska maten vi äter, var ska den komma från egentligen? Vem ska producera den?
Mm.
Hur central är den frågan idag? Jag menar, det känns ju som att hos många svenskar har man inte ens tänkt på vart maten kommer ifrån i många avseenden. Och nu blir det helt plötsligt väldigt mycket mer verklighet. Alltså, hur mycket ska vi lita på vår egna svenska förmåga att producera mat framöver? Eller hur mycket ser vi det som ett EU-ändamål, om du förstår vad jag menar?
Mm. Nej, men jag tror med de kriser som har varit, först en ganska omfattande torka, slag i slag med det, en pandemi, sen ett krig på vår kontinent, och de brutna leveranskedjor som det har fått som följd, har ju fått upp ögonen på, jag tror, gemene man, men också på beslutsfattandet i både nationellt och i Bryssel, att oj, det här är ju faktiskt, ja men bokstavligt talat, livsavgörande.
Verkligen.
Att vi har en europeisk livsmedelsproduktion som är värd namnet. Och ska man titta på Sveriges förutsättningar då? Ja, vi kan ju konstatera att i teorin så har vi åkermark nog med viss naturlig fördröjning så att vi kan odla nog mycket mat så att vi förhindrar att vår befolkning svälter. Vi kommer inte kunna äta exakt det vi gör idag. Men i teorin så kan man säga att vi har en förmåga att undvika svält som är 100%. Tittar man där emot i praktiken så är vi ju helt beroende av import av insatsvaror. Det är diesel, det är reservdelar, det är utsäde. Så i praktiken så har vi en försörjningsförmåga som är väldigt låg.
Mm.
Närmare 0% om vi skulle vara avskärmade. För vi är helt beroende av insatsvaror.
För det är svårt att producera mat och traktorerna står stilla.
Ja, eller att inte vi har någon, handelsgödsel, så får vi väldigt små skördar. Men även om vi har det här så bygger det på att vi har folk som vet hur man driver en gård också.
Just det.
Att vi har humankapitalet så att säga på plats, för annars så spelar det ingen roll om vi har allting. Och det är här någonstans det kokar ner till att vi har ett riktigt starkt jordbruk som producerar mer mat än vad den gör idag. Som har en god lönsamhet, där fler föräldrar som är bönder idag säger till sina barn, ta över det här. Det här är en bra framtid. Ni gör något riktigt bra för samhället. Ni tjänar också relativt bra med pengar på det här. Ni kan ha ett gott liv. Ta över det här. Istället för att man säger, plugga till något helt annat. Gör aldrig det här. Kolla, det är liksom rosthår i bilen. Det är knappt vi får det här att gå ihop.
Mm. Vi träffade ju en bonde för, jag vet inte när jag träffade Christian.
Två år sedan
kanske. Och pratade, i Tranemo kommun har han sin gård. Och jag vet inte hur många generationer de har drivit den gården. Det är ganska många generationer tror jag.
Ja, tre eller fyra kanske.
Och han är själv... Han är ensam där nu. Han tar in lite sån här skattesedelarbetare när det behövs.
Ja.
Men annars driver han ju gården helt själv. Ganska stor. Och hans döttrar tror jag att de var väl inte superintresserade av att ta över gården. Tror jag inte. Men han har ju tidigare då levererat ganska mycket potatis. Framförallt tror jag till kommunen då. Till skolorna och ålderdomshemmen och sånt. Men det är ju för flera år sedan så har de ju slutat köpa utav honom. För att det är billigare att köpa någon annanstans ifrån och sånt.
Ja.
Men det är väl också politiska beslut i grunden som ligger till grund för det.
Ja.
För man brukar ju säga det också, att det vi äter i fredstid, det äter vi när det är krig också.
Mm.
Om vi producerar det här, och då får man ju också köpa av de bönderna som gör det, gissar jag.
Ja, precis. Ja. Nej, men, så det är ju jätteviktigt. Så ett starkt fredstida jordbruk, det är ju garanten för att vi ska klara oss bättre om det kör ihop sig. För den mat vi inte kan producera när allt är frid och fröjd, ja, den kommer vi aldrig kunna producera när det kör ihop sig. Så det är jätteviktigt. Och upphandlingsdelar och att vi köper mer svensk mat, det är ju oerhört centralt. Och det finns kommuner som har lyckats väldigt bra med det här. Och jag uppmanar alla kommunpolitiker att titta på de goda exemplen.
Ja, men, och precis som du säger, alltså, hur kan man göra det här yrket mycket mer attraktivt för ungdomar, tonåringar. Hur kan man göra detta till ett, liksom, till ett attraktivt yrke att plugga till? Alltså man ser det som en karriärsmöjlighet. Mm. Och jag blir också djupt provocerad när skolor exempelvis, man köper in, istället för att köpa in lokalt producerat kött och ägg och smör och så vidare, så har man något veganskt, hemskt alternativ där råvaran kommer från Kina. Men att knyta band med lokala bönder, bjuda in dem till skolan, skapa studiebesöksmöjligheter, få barn och ungdomar att förstå vart maten kommer ifrån. Den kommer ju inte från ICA, den kommer ju någon annanstans ifrån. Och den närheten liksom. Så hur ska vi göra för att göra lantbrukeriet till ett mer attraktivt yrke? Hur ska vi locka barn och ungdomar till det här? För det är ju ett kunskapsarv som absolut vi måste förvalta. Ja. Hur gör vi det mer attraktivt?
Jag brukar prata om två spår egentligen. Det ena är lite mer luddigt och det handlar om attityder, hur sådana som jag som har en sån här roll nu, hur vi pratar om lantbruket. Attityder helt enkelt. Att man pratar om det som en framtidsbransch. Vi har haft både röda och blå regeringar som har sagt att ja, men maten kan vi importera, det är inte så viktigt. Vi har lagstiftning som pekar ut lantbruk eller jordbruk per definition som miljöfarligt idag. Där har vi ju tillsatt nu en utredning att det måste vi ändra. Jag tror sådana saker, jag tror sådana saker provocerar bönder något oerhört och sätter också en stämpel på vad de gör. Det är alltså människor som inte sällan i generationer har levt av och för jorden. De brukar sin mark, de brukar sin skog, de tar hand om sina djur för att överleva själva. Och se till att vi överlever, att vi har mat på tallriken. Och så klassas man per definition som en miljöfarlig verksamhet. Vad är alternativet? Vad är alternativet till att de gör sitt? Nej. Ja, det är ju att någon annan gör det. I en annan del av världen, med betydligt sämre djurskyddskrav, med betydligt mer klimatpåverkan än det svenska helt fantastiska jordbruket.
Med betydligt sämre löner och sämre arbetsvillkor för de som utför arbetet, såklart.
Absolut. Så att, och attityddelen är jätteviktig, tror jag. Så, och där försöker vi göra allt vi kan, och det ser jag som en väldigt viktig uppgift för mig. Jag tänker inte vika en tum kring att stå upp för det svenska lantbruket. Inte en millimeter. Och det andra är ju, om man tittar på konkurrenskraft och lönsamhet. Det här är företagare som vilken företagare som helst. Det måste gå ihop sig på sista raden. Man måste ha avsättning för sina produkter. Och man måste få betalt för sina produkter på ett bra sätt. Och där kan man säga, dels så är det ju rent då, ekonomiskt. Man kan titta på stödsystemen. Man kan titta på skattesidan. Men sen så är det ju också regelbördan. Kan vi ta bort regler? Kan vi effektivisera hanteringen av regler? Så mildrar ju det bördan. Vilket i sig kan ju vara positivt för lönsamheten. Och det tittar vi ju jättemycket på i arbetet med livsmedelsstrategin 2.0 här nu. Hur vi ska kunna minska regelkrånglet helt enkelt för Sveriges bönder.
Men också hur man kan göra det mer attraktivt att handla med svenska varor. Alltså för butikskedjor att köpa in svenska produkter. Eller där man egentligen kan sälja direkt då från business to consumer. Jag menar, du känner säkert till Rekoringen.
Absolut.
Som jag tycker är en fantastisk möjlighet. För det träffar du den faktiska producenten. Alltså du kan ju skaka hand och säga tack för ditt goda arbete. Mm. Och du får extremt högkvalitativa produkter till en väldigt rimlig penning också.
Ja.
Så att,
Nej, det är ju fantastiska initiativ. Jag tror det är jättebra att allt det där finns. Men sen så är det ju det som också behöver till, det är ju den större volymen. Alltså jag kan bli oerhört provocerad när jag konstaterar att 25% av det lammkött vi äter i Sverige är producerat här. Resten är importerat från andra sidan jorden.
Ja, det är stört.
I ett land som har naturgivna riktigt goda förutsättningar att hålla får. Så lyckas vi inte med det. Det är ju något fel som är trasigt då.
Absolut. Och det är ju någonting vi har fått från de lantbrukare, lant- och jordbrukare som vi har träffat som pratar just det här med gräsbetande djur exempelvis. Ja. Då, att vi har så otroligt många åkerarealer som inte lämpar sig för eller många naturarealer som inte som är klippiga, steniga, geografiskt eller ja, geometrin är inte bra för att göra något annat än att låta djur gå där. Nej. Vilket ju då, och som vi har hört siffror, vi skulle kunna ha 10 gånger så många frigående djur.
Absolut.
Vilket då också hade bidragit till vårat, till våran biologiska mångfald och till det ekologiska kretsloppet och sådär. Och det hade ju gett helt oanade möjligheter till att kunna också då sälja kött billigare till svenska. Så slipper man köpa nyzeeländskt importerat kött. Eller brasilianskt kött ju.
Jag var på en fårgård igår ju och kollade på små lamm. Som var några veckor gamla bara. Han berättade bonden där att de är ju helt magiska gräsklippare, röjare. Han sa att de käkar upp sly och brännässlor och allting. Man vill ju genast ha ett par hemma.
Ja, precis.
Ja, det är... Men jag vet inte, vad är största anledningen till att vi inte har mer fårproduktion då? Jag vet, där jag bor så finns det en del fårbönder i alla fall. Så de är ju rädda för vargen till exempel. Mm. Men det kan ju inte bara vara vargen ensam som är problemet för att vi inte har stor fårproduktion.
Just där tror jag faktiskt det har ganska stor effekt. Det är klart att det är lönsamhet i grund och botten också. Men jag är ju värmlänning. Det var där vargen återetablerade sig i Sverige först. Mm. Vi har jättemycket varg i Värmland. Och förlåt nu alla värmlänningar, men vi har ju klarat det relativt bra. Mm. Och det beror ju på att tätheten mellan våra tamdjursbesättningar är inte lika hög som vi nu ser neråt när vargen breder ut sig i södra Sverige. På samma sätt som vi inte kan ha varg uppe i de norra delarna av Sverige på grund av rendriften, så ser vi ju nu problem när vargen sprider ut sig söderut. Att det är svårare att hålla djur. Ett exempel, en fårbonde i Torsby som tror hon har haft 8-10 attacker. Hon driver på fortfarande. Ja. Det är väldigt få som 8-10 gånger kommer ut i sin hage och ser att det ligger x antal av dina djur dödade och att man ändå fortsätter. Så där tror jag att det har en ganska stor påverkan, just vargproblematiken, just vad gäller får, eftersom de är ett väldigt lätt byte för vargen. Så det behöver vi också göra saker åt, såklart, och det är vi ju på väg med. Men, och sen är det nog lönsamhetsfrågan, att man får ekonomin att gå ihop. Men nu ser vi ju vi konsumerar ju mer lammkött nu än vad vi har gjort tidigare. Så att det borde ju finnas möjligheter, så det hoppas jag verkligen att vi ska kunna vända det.
Få saker är ju så goda som lammkotletter.
Ja, det är gott.
Ja. Det är gott. Ja, men låt oss prata lite mer om kött, för du pratar om det här med liksom hur den svenska bonden och lantbrukaren liksom per definition klassas som miljöfarlig eller liknande. Mm. Jag brukar alltid ta upp det exemplet i mina föreläsningar och så, fråga folk i publiken så, men nu har vi ju den här härliga perioden framför oss, svensk försommar, sommar, och man är ute på landet, så vet, det är kor överallt. Alltså det är väldigt få människor som går förbi en hage med ko och tänker så här: ja, fy fan, där har vi dem, miljökatastrofen eller klimatkatastrofen. Alltså det är ju ingen naturlig reaktion. Nej. För oss, men samtidigt har vi lärt oss så mycket idag att kött är dåligt, och där har ju du tydligt liksom tagit en ställning i det här och att prata på ett pragmatiskt sätt om att vi behöver ha köttproduktion och att kött är en viktig, ja, dels är det essentiell mat, exceptionellt nyttigt, men det är en oerhört viktig näringsgren för Sverige, och det bidrar till en större helhet än vad folk i allmänhet förstår.
Absolut. Med
biologisk mångfald och sådär. Kan inte du utveckla lite grann hur du tänker kring de bitarna och hur just det här att köttproduktion är och kommer att vara än mer viktigt för oss i Sverige. Där ligger ju en väldigt stor del till vår svenska framtida självförsörjning.
Mm. Nej, men absolut. Så är det. Nej, och kossan har ju fått klä skott för väldigt mycket den senaste tiden. Och det gör man ju utifrån något slags genomsnittligt perspektiv som inte utgår ifrån de förutsättningar vi har i Sverige.
Det känns som att ha worst case scenario alltid när det gäller kött och jämfört med best case.
Ja, och det går ju inte ihop sig. Det finns inget land som heter genomsnitt. Nej. Alla har olika förutsättningar. I Sverige har vi synnerligen goda förutsättningar för att ha en bra, en hög animalieproduktion. Inte minst med de betande djuren, eftersom vi kan inte odla annat än vall i stora delar av vårt land. Så det är ju helt naturligt. Och som Göran Persson sa en gång, mina kor dricker inte diesel.
Nej.
De äter grönt gräs.
Och dricker regnvatten.
Ja, ja, och det där gröna gräset har ju blivit grönt på grund av att det har bundit kol ifrån atmosfären.
Ja.
Sen så släpper de ut och sen så snurrar det runt igen.
Men precis som gräsbetande kor alltid har gjort i alla tider.
Absolut. Så det här med genomsnitt, det drar ju ner. Men jag kan förstå att om det är kossor, köttdjur som har stått på en betongplatta i hela sitt liv och fått foder producerat av sånt som vi i teorin lika gärna skulle kunna äta, så har det en större miljöpåverkan än att en ko i Sverige till allra, allra högsta grad äter sånt som inte vi kan ta till oss näringen ifrån.
Ja,
då är det en annan grej. Så jag brukar ju säga det ibland att ja, men om man är orolig för det här, så se till då att du väljer det svenska köttet.
Just det.
Är det viktigt för dig, så välj det svenska köttet. Dels för att det är ett bra klimatval. Det är väldigt bra för att vi använder minst antibiotika i hela världen. Mm. Där kan man snacka om något jag är orolig för framöver. Alltså antibiotikaresistensen. Ja. Så det ska man verkligen hålla koll på. Vi har inget okynnes antibiotika i vår animalieproduktion. Det håller landskapen öppna och så vidare och så vidare. Det är också förutsättningen för att vi ska kunna odla många andra grödor. För man ska ju inte tro att vi kan ersätta proteinet från kött med att vi i Sverige odlar proteingrödor på samma sätt. Och att det skulle kunna ersättas rakt av. För en väldigt, väldigt stor del av det som vi odlar på våra fält går ju till foder idag. För att det inte håller nog kvalitet för att gå till till humankonsumtion helt enkelt. Och då behöver man ju ha avsättningen någonstans. Sen får vi gödsel och annat ifrån korna som är oerhört essentiellt. Så att, kossan var här långt före bilar och allt möjligt annat. Så att
tveklöst.
Jag tror att den behöver vara kvar för att vi ska kunna ha en levande landsbygd.
Men känner du att den här frågan, som ju i vissa avseenden är, liksom är brännheten, är ju samtidigt polariserande. Det känns som att det finns någon form av politisk eller kulturell elit som driver den agendan, men så finns det en översvallande majoritet av vanliga svenskar som liksom har ett pragmatiskt synsätt. Men visst har den här frågan blivit väldigt ideologiskt laddad. Alltså den har blivit väldigt politiskt korrekt och handlar om helt andra saker än vad det borde handla om.
Ja. Jo, men det har den definitivt blivit och många har ju hakat på det också. Man har tagit det här, allt som sägs som för sanningar, och man tänker ganska kortsiktigt. Man ser inte helheten i kretslopp och vad som skulle bli effekten. Mm. Men jag tror ju att ibland också så har man ju andra agender när man attackerar animalieproduktionen eller köttätande så hårt som man gör. Jag ser ju kon snarare som en lite av en mirakelmaskin som om den inte skulle ha funnits så skulle vi behöva uppfinna den.
Omvandla allt det här oätliga gräset och vallen till något, världens bästa mat.
Ja, så nej, men och det kämpar vi på med. Och som sagt, man måste sluta gå på massa genomsnittsjämförelser, för det är olika hur djuren har växt upp, vilken klimatpåverkan de har.
Och att det är svenskt såklart, vilket är en otroligt stor skillnad mot att köpa då importerat brasilianskt kött.
Jag bara tänkte komma in på frågan om köttskatt där. För det har du ju också uttalat dig om att vi absolut inte ska ha i Sverige i alla fall. Men hur ser det ut där? Är EU med i den frågan också? Eller bestämmer vi det helt själva? Eller hur ser den frågan ut med köttskatt? Och tycker du att det inte ska vara köttskatt i några länder då? Eller finns det länder där produktionen är så dålig så att det skulle vara ett alternativ?
Ja, nu blir det lite
teoretiskt. Det var många frågor.
Ja, men nu blir det lite teoretiskt.
Och, vi kanske ska begränsa oss till Sverige.
Men så här, i grunden så är det ju upp till varje land att sätta sina skatter. Och det får man ju göra om man vill. Men i Sverige så finns det ju inget sånt förslag på bordet, och jag ser inte det som produktivt. Jag tror inte, eller det kommer högst troligt inte ske något sånt.
Nej. Inte från ert styre i alla fall.
Nej, precis. Och det kan vi vara tydliga med. Men det är klart att när man ser hur vi producerar på olika sätt. Att jag skulle önska att vi fick mer stöd av de gemensamma EU-medel som finns, för att vi producerar på ett väldigt, väldigt bra sätt jämfört med många andra. Det är snarare där man kan rikta in sig, att vårt ansvar som vi tar i vår produktion vad gäller djurvälfärd, antibiotikaanvändning, klimatpåverkan och så vidare, att det skulle löna sig mer. Då skulle vi också kunna stärka lantbruket mer. Så det är klart att sådana delar spelar ju vi in. Och jag skulle gärna se att fler länder i EU följer efter oss vad gäller djurskyddskrav, fokuset på djurvälfärd och så vidare. För att vi vet att det är så viktigt, inte minst ur antibiotikaanvändningssynpunkt.
För man har ju sett ganska drastiska åtgärder i en del europeiska länder de senaste åren. I Holland exempelvis, med extremt hårda regleringar. Där många bönder har fått gå i konkurs eller liknande. Och där man har i Irland liksom tvångsslaktat mängder med nötdjur samtidigt som man öppnar nya flygplatser istället. Och det har varit massiva protester. Mm. Hur ska vi undvika för att hamna i en sån situation här i Sverige, eller för att hamna i det, vad ska vi kalla, samhällsklimatet liksom på något sätt, där man säger så här att det här är inte en tillgång, det här är ett problem.
Mm.
För det blir ju vansinnigt i slutändan. Jag menar, vart ska deras mat komma ifrån?
Ja, precis.
Det blir ju från låglöneländer som Kina.
Ja. Nej, men jag hoppas ju att allt det här eländet som vi var inne på förut med torka, pandemi, krig, att det också ska ha fått upp ögonen både för gemene man men också för beslutsfattare. Att det här är någonting som vi behöver hitta system för att värna. Och jag tycker mig se att det går lite åt rätt håll. Ta industriutsläppsdirektivet som förhandlades i EU-kretsen till exempel, till del under det svenska ordförandeskapet. Där skulle ju kossan in i det. På ett sätt att jämställas med fossila utsläpp på riktigt från industri och fabriker. Nu lyckades vi ju att det inte blev så, vilket ju är bra och ett tecken att det går åt rätt håll. De här ganska hårda, och jag vänder mig mot alla former av våldsamma protester som har varit kring de här bondeprotesterna som har varit runt om i Europa. Men med det sagt, till viss del så ibland håller jag med dem helt och fullt. Skulle jag producera kött exempelvis då med relativt strikta regler, samtidigt så kan offentligheten köpa in kött till sina verksamheter som är producerade på ett sätt, ja, där i alla fall en svensk bonde troligtvis skulle hamna i fängelse om den producerade under samma förhållanden. Det är klart att man blir, ja, rent ut sagt förbannad att det kan gå till så. Sen i Tyskland så beror ju protesterna på att man väldigt snabbt höjde skatten för bönder på deras diesel, och Nederländerna har sitt och så vidare. Så det har varit lite olika. Men även de här protesterna har ju gjort att flera har fått upp ögonen för situationen. Och kommissionen har ju nu också kommit med ett förslag efter inspel från medlemsländerna där man gör en hel del förändringar.
Men den bilden jag har är ju att många av de här frågorna då som är emot liksom den här livsmedelsproduktionen drivs ju av relativt sett unga människor eller idealistiska, och man verkar inte ha någon som helst verklighetsförankring i hur mat produceras och vad man faktiskt, liksom att vi behöver ju äta någonting, hur man landar den här frågan, vi måste äta någonting.
Ja.
Och alla måste ju någonstans förstå att ju närmare den maten är producerad, desto bättre. Och just det här att vi pratar om det här med att göra bondeyrket populärt, som jag har förstått det, vi har ju inte ens någon sån här, så här, att bli slaktare i Sverige idag. Vi har inte ens någon slaktarutbildning, utan man får liksom gå som gesäll eller lärling, eller man får knacka på och fråga om man får bli slaktare. Många idag, de här slaktarna kommer från Balkan eller Mellanöstern och så här, va? Så vi pratar om sådana här grundläggande svenska det här, ett värv någonstans liksom. Där till slut har den sista slaktaren gått bort eller gått i pension. Och sen så blir detta liksom som en stor gåta. Och det kan jag ju känna som ändå, jag menar, vi är ju liksom mitt i livet så här, va? Och man känner, man så kommer ihåg liksom hur det var lite grann förr i tiden, med sina föräldrars generation. Så den utvecklingen känns lite skrämmande, kan jag känna liksom.
Det gör det. Jag har besökt många av de stora slakterierna och så, det är ju väldigt få som inte är inhyrd personal ifrån från andra länder. Men det där, och det är klart, det behöver vi titta på. Hur ser vi till att kompetensförsörjer, inte bara primärproduktionen, utan även i nästa steg i livsmedelskedjan, alltså alla livsmedelsföretag. Det är oerhört viktigt. Men jag tror ändå att någonstans så hänger ju det där ihop med attityder, med grundlönsamheten, att man, hur man pratar om...
jag tycker ändå man ser positiva tecken där. Jag var på Kosläpp också nu på 1 maj.
Ja.
På Strömma naturbruksgymnasium i Marks kommun, tror jag det ligger. Det är en ganska stor alagård och skola. Och för det första har jag hört att de har mer ansökningar än någonsin till utbildningen. Vilket känns ju positivt, att det finns ett sånt stort intresse. Men jag tror... Förra året hade de 8000 besökare. I år var det 11000 besökare på Kosläppet liksom, på en dag. Så att intresse tror jag bland gemene man för jordbruket och yrket och allting. Där tror jag att det ändå är på väg åt rätt håll, känns det som.
Ja.
Det är min upplevelse i alla fall.
Nej, jag hoppas verkligen det. Och vi kan, Lantbrukarnas riksförbund gör ju mätningar ganska ofta som de kallar för grönt näringslivsindex. Och nu för första gången på väldigt länge så börjar ju den attitydundersökningen för sig. Men det börjar vända lite uppåt. Framtidstron ökar lite. Vi ser också på att det byggs lite mer djurstallar och sånt här. Och det är jättebra tecken i skyn. Sen så ska vi försöka med våra medel och möjligheter att understödja det här ännu mer. Men just den här attityden och känslan tror jag är jätteviktig för att det ska gå bra framöver.
Ja. Då ska jag fråga dig bara så här, vilken är din absoluta favoriträtt om du tänker dig den svenskaste av alla svenska, om du bara får ta svenska råvaror, har du någon riktig sån favoriträtt med svenska råvaror?
Det har jag.
Om du får välja en sån urmåltid eller en idealmåltid.
Ja, jag är ju jägare.
Ja.
Och innan man jobbade så långt hemifrån så... Det var nästan så jag var självförsörjande på kött faktiskt. Tycker väldigt mycket om viltkött. Tycker väldigt mycket om nötkött också. Men min favoriträtt det är rådjurssadel. Alltså, nu kan jag skära ur dem. Lite råstekt potatis. Sen spetskål som man stuvar i grädde. Och sen så river man ner ohemult mycket gotländsk tryffel.
Oj.
Och sen så gör du en rödvinssås som du har, först så rostar du vitpeppar och så gör du en rödvinssås utifrån det. Lite stingig. Så det är det absolut godaste jag kan tänka mig.
Ja, det låter magiskt faktiskt.
Det är gott.
Ja, härligt, härligt. Vi tackar så jättemycket för den stora äran att få prata med dig och få uppta din tid. Och vi förstår att det är mycket på agendan nu fram till EU-valet, om inte annat. Och vi önskar dig lycka till med din fortsatta gärning här. Till stort gang då för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion.
Ja, och stort tack för din gärning.
Ja. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.